Tackar dig, himmelske Fader, jag prisar och lovar dig. Du som är den högsta och den största och den levande guden. Jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att det är levande och verksamt. Att det är skarpare än ett tvegat svärd som griper tag i oss och som förvandlar våra hjärtan. Jag ber att ditt ord ska verka bland oss den här dagen. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag ska predika ett budskap idag som jag tror kan vara väldigt relevant för många av oss. I alla fall när jag berättade för några här vad jag skulle predika om, så var det nästan att de jublade och dansade här som man gör i afrikanska kyrkor. Och budskapet heter Striden i sinnet. Ja, det var flera här som nästan började jubla och dansa. För det är så att det pågår ett krig. Det är inte bara i Ukraina det är krig. Eller i andra delar av världen. Utan det här kriget, det pågår i våra sinnen. Och det är ju så att ju mer brinnande man är för Kristus, desto mer farlig blir man för fienden. Och du vet, djävulen, han har ingen 5 veckors semester på somrarna. Utan han är aktiv. Och han är väldigt aktiv i sin verksamhet. Och ju mer aktiva vi är för Guds rike, desto mer aktiv kommer han bli i våra sinnen. Och vi måste lära oss att det pågår en strid, och vi måste lära oss hur man övervinner den här striden. Så gå med mig till andra Korintierbrevet kapitel 10. Så ska vi läsa en text här, andra Korintierbrevet kapitel 10, vers 3-5. Så står det så här. För även om vi vandrar i köttet så strider vi inte efter köttet. För våra stridsvapen är inte köttsliga. Men genom Gud är de mäktiga att bryta ner starka fästen och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet som reser sig mot Guds kunskap och ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus. Så här läser vi att även om vi vandrar i köttet, alltså det vill säga det här handlar inte om att följa efter den syndiga naturen, eller hur, vi vet ju att kött kan betyda lite olika saker i Bibeln. Utan det handlar om att vi är människor och vi lever i den här världen. Okej? Okay? Och eftersom att vi lever i den här världen så strider vi inte heller som människor strider. Du vet, människan, de är väldigt så här stridsnystna, de... Redan när de är barn så börjar de att slåss med sina knytnävar. Och sen när de blir vuxna så blir det inte knytnävar, utan då blir det automatvapen istället. Men Paulus säger att vi är inte sådana. Vi är människor, men vi strider inte på världens sätt. För våra stridsvapen, de är inte köttsliga. Vi som kristna, vi ska inte ha massa pistoler hemma eller ha stridsvagnar på vår parkering. Tyvärr finns det ju kristna som tror det, att man ska vara militär och göra och sådana här saker. Men kristendom har aldrig handlat om det. Om man läser kyrkans historia, de 300 första åren, de kristna vägrade att vara med i den romerska armén. Och blev du omvänt så kunde du inte hoppa av den romerska armén, så då fick du vara kvar. Men då står, det finns ett vittnesbörd från en kejsare som heter Marcus Aurelius år 160. Han berättar att de kristna, de vägrade ta till vapen. De istället gick de ner på sina knän och bad för sina fiender. Och det här har ju varje väckelserörelse upptäckt mer eller mindre. Vi har ju till exempel anabaptismen på 1500-talet som vägrade gå med i krig, medan de protestantiska kyrkorna, de hade det här att man skulle bära svärdet mot heretiker. Och sen hade du pingströrelsen, läser du de gamla pingstbekännelserna. Man var ju helt emot att deras medlemmar skulle vara soldater i armén. Och Maranata-rörelsen, det var ju samma sak där. Det var ju mycket förkunnelse emot de här sakerna. Men det står här att våra stridsvapen är inte köttsliga. Alltså vi krigar inte som människor krigar. Utan vi har andra stridsvapen. Vi har andliga stridsvapen. Vi befinner oss i ett andligt krig. Och det andliga kriget, det är ett krig som handlar om att bryta ner starka, mäktiga fästen. Och du vet, de här fästena, de kan ibland sätta sig i våra tankar. De sitter i världens människors tankar, men de kan även sitta kvar efter att vi har blivit frälsta. Eller de kan komma in om vi inte tar vara på våra tankar. Och det står här att de här vapnen som vi har, de är mäktiga att bryta ner alla tankebyggnader. Och all höghet som reser sig mot Guds kunskap. Och de här tankebyggnaderna, de har vi i samhället. De utformar sig på olika sätt. Vi kan ta en exempel, till exempel det här med vetenskap. All vetenskap är ju inte fel i sig. Men människan tänker så här, det som inte kan vetenskapligt bevisas, det kan vi inte tro. Så då förkastar man Gud. För du kan inte bevisa vetenskapligt att det finns en djävul. Du kan inte bevisa vetenskapligt att det finns änglar, att det finns onda andar, att människan har en själ, att det finns ett evigt liv, att det finns en Gud. Alla de här sakerna kan du inte vetenskapligt bevisa. Men människan, de har de här tankebyggnaderna att om du inte kan bevisa det så kan jag inte tro på det. Och det här sådana här tankebyggnader, vet du, som måste brytas ner när vi förkunnar evangelium. Och vi har tankebyggnader som säger att vi har evolverat ifrån apor och vi har kommit från ingenstans och de här sakerna som predikas. Och vi har en annan tankebyggnad i det här samhället som säger så här att följ efter ditt hjärta. Gör det du känner för. Det som känns rätt för dig, följ efter det. Det som känns fel för någon annan, bryr inte om vad det är. Men det här är så emot Bibeln. För Bibeln säger att människans hjärtan, alltså det är bedrägligare än allting annat. Och det talar givetvis om människan som inte har Gud, för sen får man ett nytt hjärta. Och sen så finns det olika tankebyggnader, olika former av religioner som har sina tankemönster. Och man ska bete sig på ett visst sätt för att blidka Gud. Och göra på ett visst sätt så att Gud blir glad med dig. De här tankebyggnaderna står emot evangelium att Gud faktiskt har klivit ner och dött för våra synder. Och sen har vi humanismen och de här tankarna som säger att människan innest inne är god. Så att när människan hör evangeliet så blir det som en form av stötesten. Men jag behöver inte omvända mig, jag är inte så dålig. Visst, jag har gjort någon synd lite här och där, men titta på Hitler, säger man. Eller titta på han där borta, är alltid han vid sidan av det som är den värsta. På min fru eller på min man eller något sånt där, pekar man alltid på. Men det humanistiska tänkandet, det är en tankebyggnad. Och sen så de här tankebyggnaderna, de kan även finnas bland oss kristna. På olika sätt. Det kanske inte är exakt de här, men det kan vara till exempel fruktan. Man kan ha en tankebyggnad av fruktan som gör att man blir paralyserad till att arbeta för Guds rike. Man drivs av någon form av fruktan. Man kan ha en tankebyggnad som kanske säger att ja, mina synder, de är nog inte tillräckligt förlåtna ändå. Kanske har Gud inte riktigt förlåtit mig. Eller man kan ha tankebyggnad av tvivel. Man kanske går igenom saker och så har man de här tankebyggnad eller otro eller kanske oförlåtelse. Alltså det kan finnas så mycket, det kan vara saker från ens gamla liv som kanske är tankebyggnader eller saker man har gått igenom. Det kan vara vad som helst som kan vara tankebyggnader. Och de här tankebyggnaderna, de ska vi bryta ner, står det. Det är ingenting som vi ska acceptera i våra sinnen. Och sen så står det också att det står här att det finns att ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Jesus. Så det kan komma tankar också som bombarderar vårt sinne. Och tankar som kommer kan ha olika källor. Vissa tankar kan vara från Gud. Absolut. Vissa tankar kan vara från djävulen. Vi läser till exempel i Apostlarna kapitel 5 med Ananias och Safira, så står det att Petrus säger: varför har djävulen intal, eller varför har ni lyssnat på djävulen och göra de här sakerna, något i den stilen, fritt citerat. Så det var en tanke som kom ifrån Satan att de skulle ljuga om de här försäljningen som de hade gjort. Och så hade de lyssnat på den. Och sen vissa tankar kan komma från oss själva. Till exempel så när Jesus skulle gå dö så säger Petrus: nej, visst ska inte du gå dö. Han tyckte att det var en så smart tanke. Nej, Jesus, inte ska du dö. Du är ju Messias. Du ska ju befria oss från romerska arméerna. Men då säger Jesus: de där tankarna är människotankar. Alltså det var hans egna tankar som kom upp. Och sen kan man ha tankar vad andra säger. Om andra håller på att mobba den till exempel, så kan de här tankarna påverka oss. Så att det finns så mycket tankar. Och de här tankarna som inte är av Gud, alltså de här tankarna som reser sig mot Gud, de ska vi ta till fånga och lägga dem under lydnad. Det vill säga, jag brukar säga, man ska ignorera dem. Bara, vi kommer inte undan sådana här tankar. För det står det att det är ett krig Och djävulen skjuter sina pilar. Du kommer inte undan pilarna kommer. Men däremot så handlar det, vad gör vi av dem när de kommer? Låter vi dem fastna i vårt sinne och fortsätter tänka på dem? Och då blir det den här tankebyggnaden. Eller lägger vi bort dem när de kommer? Bara, nej, det var bara dumheter. Och det finns olika sätt som man kan bryta ner de här tankebyggnaderna som har fastnat i våra sinnen. Och vi kan läsa i Efesierbrevet kapitel 6. Vi ska titta lite på Bibeln här. Jag har stått och tjötat i en kvart utan att öppna min Bibel. I Efesierbrevet kapitel 6 så står det om den här andliga striden som vi har. Vi kan läsa från Efesierbrevet 6 och 11. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vår strid är inte mot kött, alltså inte mot människor. Det var det vi sa, vi håller inte på att slåss mot människor. Kött och blod, utan mot förstedömen, mot makterna, mot mörkrets världshärskare i denna världen. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och förbli stående när ni har fullgjort allt. Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder er rättfärdighetens pansar. Och ha skor på fötterna, den beredskap som fridens evangelium ger. Framförallt, ta trons sköld med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. Ta frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Hur gör vi då detta? Jo, under all bön och åkallan, be alltid anden och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga. Så här har vi fått ett vapen och det är bönen. Och det är viktigt att man lever i bön för att kunna urskilja dessa tankar och kunna få bort dessa tankar. För att tankar som kommer, alltså tankar som är våra egna tankar, de kommer från oss själva, de behöver man bekänna inför Gud. Gud, här tänker jag de här sakerna, det här är inte enligt med ditt ord. Hjälp mig att bli av med de här tankarna. För det är bara Gud som kan bryta ner de här sakerna som kommer. För det kan komma så mycket saker. Ibland så märker man hur folk, det kan till exempel spridas konstiga saker i en församling. Och ibland så märker man att den ena efter den andra börjar lyssna på de här tankarna. Så märker man, okej, den säger detta, nu har den personen lyssnat på exakt den personen och den andra på den. Och sen har du 5-6 stycken som har lyssnat på exakt samma tankar. Och då måste man, när sånt här kommer så måste man be till Gud. Att man får stopp på sånt här så man inte blir smittad av allting som kan komma. Allting man hör, allting som kommer från djävulen eller från ens eget eller vad andra säger. Man behöver leva i bönen för att hålla dessa tankarna under schack. För vi kan inte, det står så här, ta tankarna till fånga. Det betyder inte att tankarna kommer upphöra, men det betyder att vi har dem under kontroll. Alltså vi kontrolleras inte av dessa tankarna. Vi låter oss inte styras av tankarna som kommer. För det kan komma vad som helst in i ditt sinne. Och då ska vi inte följa efter dem. För tankarna leder ofta till en handling. Och det handlar om att vi genom bön stoppas. Att vi inte går vidare med de här tankarna. Men sen är det inte bara genom bönen. Kan jag få min bibel? Jag glömde den. Utan också genom ordet. Kom med till Jeremia. Jeremia kapitel 23. Så står det så här. Vers 29. Jeremia 23 vers 29 så står det så här. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren. Är det inte som en kraftig hammare som krossar klippan? Vid tankebyggnader är det som en fästing, det är som en stark klippa. Men vad är det som bryter ner dessa tankebyggnader? Jo, det är Guds ord, eller hur? Det är att omforma sig sitt sinne efter vad Bibeln säger. För tankebyggnad kan säga en sak, men Guds ord säger någonting annat. Och då är Guds ord som en hammare. På ett ställe står det att Guds ord är skarpare än ett tvegat svärd. Det skiljer ande och själ åt. Så det är därför det är viktigt att vi lever i ordet. Så att vi låter våra tankar omformas efter vad ordet säger. För ibland kan man få så mycket Man kan höra så konstiga saker och sen så säger man de sakerna och sen så kan man öppna sin bibel och så kan man läsa precis tvärtom vad man sa. Och det är så det funkar, för att ordet är verkligen någonting kraftfullt som bryter ner de här starka fästena. Ta till exempel fruktan. Hur bryter man ner fruktan? Jo, genom vad ordet säger. Det enda sättet. Genom bön och genom ordet. Man ber till Gud, Gud hjälp mig, ge mig kraft att övervinna. Och sen har du ordet, vad ordet säger. Och sen är det inte bara bön och ordet. Alltså, vissa saker, du kan få förbön i evigheternas evigheter. Och inte så mycket kommer hjälpa. För att vi har ett ansvar. Bibeln säger att det är vi som ska stå emot den onde. Det är inte din bror eller syster som ska stå emot den onde. Utan det är vår kamp. Och i Romarbrevet 12 så står det så här. Vet, för de här tankarna och tankebyggnaderna, de behöver brytas ner genom bön, genom ordet. Men sen måste man också låta sinnet förnyas, eller hur? Så att det bryts ner. Det står så här i Romarbrevet kapitel 12, vers 2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse. Så sinnet, de här tankarna, behöver förnyas. Låt det förnyas då, låt det förvandlas. Så att det kristna livet är ett samarbete mellan dig och den helige ande. Vi öppnar oss för den helige ande, vi ber den helige ande om hjälp och så verkar han. Låt er förvandlas. Den helige ande, han förnyar vårt sinne. Han verkar när vi kommer till honom. Det är viktigt att förstå, för att det står det på ett ställe, så står det i Kolosserbrevet, att vi har fått Kristi sinne. Men det är inte alltid att det är en verklighet så här, utan det är också en process att sinnet behöver förnyas, som det står här. Så låt er förnyas. Man ställer sig till förfogande. Man läser vad Guds ord säger och så låter man anden verka. Och så ber man till Gud att det ska bli en verklighet i ens liv. Det är det sättet man bryter ner de här tankebyggnaderna på. Låt det sinne finnas så att ni kan pröva vad som är Guds goda och välbehagliga och fullkomliga vilja. För genom den nåd som jag har fått säger jag till var en av er att inte tänka högre om er själva än ni bör tänka. Så här ser vi att det handlar om tankelivet. Du vet, för att ibland vi kan ha väldigt höga tankar om oss själva. Speciellt om man inte har varit i tron så länge. Då är man ofta väldigt uppe på höga hästar. Ofta kanske svårt att lyssna till vad de äldre säger. Eller till vad Guds ord säger. Man är ofta här uppe. Jag är så brinnande, men alla andra de är så ljumma. Så här. Det är ganska vanligt att man ser rättvast nyfrälsta. Och Bibeln säger att vi ska inte ha högre tankar om oss själva än ni bör tänka. Gud vill ta oss ner. Världens människor, de vill klättra upp på en stege så här. De vill vara någonstans högt upp på pedestalen och att alla ska hylla dem och att man ska ha Oscars nomineringar och man ska vinna VM-guld och man ska vinna OS-guld och man ska vara någonting i den här världen. Men i Bibeln så går det åt andra hållet. Det går tvärtom. Gud vill ta oss ner så att vi är ingenting inför honom. För att då kan hans mäktiga kraft verka genom oss. Så vi bryter ner det så att vi tar tankarna till fånga. Så vi skjuter dem åt sidan. Vi ber, vi använder ordet och vi låter sinnet förnyas. Men sen så kanske man också behöver ersätta med det goda. Med vad Bibeln säger. Vi kan läsa i Filipperbrevet. Kapitel 4. Så har vi en uppmaning vad vi ska tänka på. Filipperbrevet 4, 6-8. Var inte bekymrade för något, utan låt alla era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Och Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och era sinnen i Kristus Jesus. För övrigt bröder, allt som är sant, allt som är värt aktning, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som är lovvärt, och om det finns någon dygd och något som förtjänar att prisas, Tänk på det. Så Bibeln uppmanar oss vad vi ska tänka på, eller hur? Så därför blir Guds ord väldigt viktigt. När jag gick bibelskolan så fick jag lära mig läsa 3 kapitel i Bibeln varje dag. Och det är väldigt bra att läsa Bibeln, men inte bara läsa rakt upp och ner, utan att man också förstår vad man läser och fyller sitt sinne med Guds ord. Så att man tänker på det som är rätt, så man ersätter det gamla med det. Och det här är, jag menar, det här är en livstid, jag menar, det här är en vandring som vi gör. Om du ska bryta ner en fästning, det går inte på en dag, eller hur? Jag bor på Hisingen och jag har åkt förbi det, så jag sett hur de har rivit byggnader för att ersätta med nya byggnader. Men det har inte varit en dag sedan har hela byggnaden varit borta, utan det har tagit tid. Man har sett dag efter dag så har mer och mer brutits ner, och sen har de tagit bort de gamla byggnaderna, så har de ersatt det med nya byggnader. Och på samma sätt är det i våra tankeliv, att vi bryter ner de här gamla tankebyggnaderna steg för steg, och sen så kommer det successivt ersättas med en ny byggnad. Och det här är den nya byggnaden som vi läste här, som vi ska tänka på, eller hur? Amen. Och sen är det också viktigt att dra sig nära Gud. För att det står så här i Jakobsbrevet kapitel 4. För det är Gud som är vår källa, eller hur? Det är där kraften finns, det är där förvandlingen finns. Förvandlingen finns inte hos dig själv, utan den finns hos Gud och den helige ande. Och det står så här i Jakobsbrevet 4:8. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni tvehågsna. Tvehågsna handlar om att man har dubbelt sinne. Det handlar om tankarna. Att ena stunden kan tankarna vara där och nästa stund kan tankarna vara där, eller hur? Och han säger här, vad är lösningen på det problemet? Jo, närma er Gud. Och låt dig renas. Och då, ja, då blir det, då får vi se resultat. När vi närmar oss Gud, så låter han verka. Ta bort de här tvehågsna tankarna som ställer till det för oss. Och sen kan det vara så också att ibland behöver man också ta bort dåliga influenser. För du vet att jag pratade med någon här om veckan och jag håller med honom. Han sa det att ja, man är på arbetsplatsen, man blir så lätt influerad av vad alla andra säger och gör. Och det är så lätt att fara med i deras jargong och deras sätt att tänka. Så tänkte jag, ja, men så är det ju. För Bibeln säger det. Kolla i Jakobsbrevet kapitel 2, vers 4. Jag ska visa en annan vers också. Jakob 2, 4, du bläddrar tillbaka en sida, så står det så här. Har ni då inte varit partiska och blivit domare med onda tankar? Så här var det församlingen som Jakob skrivit. Han tillrättavisar dem för att de hade blivit partiska. De hade låtit dem som hade finare kläder ha bättre platser i kyrkan. Och de som var lite lukta illa och lite sämre kläder, ni får sitta längst bort. Och då så tillrättavisar han dem att ni har blivit partiska och blivit domare med onda tankar. Så någonstans så hade de här släppt in de här onda tankarna, eller hur? Och vi kan se detta i första Korintierbrevet 15, klassisk vers. 15:33, så står det så här. Låt er inte föras vilse, dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Här var en församling som hade börjat förneka att Jesus var uppstånden. Och hur i hela världen kunde någon som församling som Paulus hade planterat börja förneka att Jesus är uppstånden? Ja, dåligt sällskap. De hade lyssnat på fel röster. De hade inte tagit de här tankarna till fånga. Så det är viktigt att vi stoppar, när tankar kommer, att vi stoppar dem innan de får fäste i våra sinnen. Och har de fått fäste i våra sinnen, så får man bekänna det inför Gud. Och så får man bryta ner dessa tankebyggnader. Amen. Så att jag skulle ha en kort predikan idag. Himmelske Fader, jag tackar och prisar och lovar dig. Jag ber att du hjälper oss att styra våra tankar, att ta dem till fånga, bryta ner tankebyggnader, fästen som reses upp emot dig, Fader. Jag ber för var en av oss, Fader, att du ger kraft och visdom och uppenbarelse i den helige ande till att övervinna det här kriget som vi står. Inte låta oss besegras av djävulen han skjuter på oss, utan att vi kan stå fasta med frälsningens hjälm på våra huvuden. Jag ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
skydda där du tillflykt har du under den högstes beskön. Vila får du under hans vingar. Sköld och skärm, hans trofasthet, sån är din Gud. Under den